Välkomna till Skånes taltidning nummer 35 2021 med utgivningsdag torsdagen den 2 september. Solen den gick upp klockan 6.14 i morse och ner går den 19.58 i kväll. I olika studior sitter Åsa Kjellman Erisi och Birgitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Skåne, men i Danmark släpper man helt på restriktionerna.
Skånetrafikens och Arbetsförmedlingens webbtjänster omöjliga att använda för personer med synnedsättning. Det visar en granskning som Myndigheten för digital förvaltning har gjort och hoppas att skämsfaktorn ska leda till förbättringar.
Tillgänglighetsanpassningen av Löddeköpinge bibliotek är nu klar och resultatet är bland annat framflyttad informationsdisk, större kontraster och lugnare atmosfär.
Brons till tandemcyklisten Louise Jannering, första medaljen för de synskadade atleterna i Paralympics. Och judokan Nicolina Pernheim är besviken över missad medalj, men imponerad av tävlingsförhållandena.
Mycket praktisk övning när det gäller till exempel hjärt-lungräddning ger säkerhet för nya krisinstruktörer med synnedsättning inför att de själva ska hålla kurser.
Hela sommarserien om Skånska tempel, nu på ett ställe.
Öppnat och stängt med nytt bibliotek och öppnat badhus.
Evenemangstips med allsång och medeltidsfestival.
Kalendern med krig och katastrofer.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och kollektivtrafiken. Och den lokala delen är idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
Vi börjar med coronasituationen som när vi gick in i studion i tisdags såg ut så här.
Ökningen av antalet personer som smittas med covid-19 fortsätter i Skåne. Och den senaste 7-dagarsperioden var det i genomsnitt 154 personer per dag. Jämfört med förra 7-dagarsperiodens 141 personer per dag. Och på sjukhus i Skåne är det 30 patienter med covid-19 som ligger på vårdavdelning och 3 på intensivvårdsavdelning. När det gäller vaccinationerna i Skåne så är det nu 67,5% av befolkningen över 16 år som är fullvaccinerade. Medan det är 77,5% som fått den första dos. Och Folkhälsomyndigheten gick i slutet på förra veckan ut med rekommendationer att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Och Region Skåne kommer under hösten att erbjuda personer i denna grupp en tilläggsdos med vaccin. Vi håller på att se över hur vi på bästa sätt ska erbjuda vaccinationerna till de grupper som blir aktuella för en tilläggsdos. Vi räknar med att kunna komma igång så fort det är möjligt, säger Maria Langgren, vaccinsamordnare i Region Skåne i ett pressmeddelande. Och det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. I nuläget gäller detta personer som är 18 år eller äldre. Tilläggsdosen kommer i Skåne att ges på något av regionens sjukhus. I Danmark öppnar man upp samhället helt från och med den 10 september då alla coronarestriktioner tas bort. Och i ett pressmeddelande säger den socialdemokratiska hälsoministern Magnus Heunicke att epidemin är under kontroll, vi har rekordhöga vaccinationssiffror. Och 4 av 5 danskar är färdigvaccinerade om man räknar dem som är över 12 år. Och den socialdemokratiska regeringen klassar inte längre covid-19 som en samhällskritisk sjukdom.
Det rapporterade Åsa Kjellman i Risi.
Skånetrafikens webbplats är mycket svår eller omöjlig att använda för många personer. Det visar en granskning av webbplatser som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, nu publicerat. Skånetrafiken fick sämst betyg av de 15 webbplatser som hittills kontrollerats, sedan tillgänglighet blivit ett lagstadgat krav på offentliga webbplatser. Tommy Olsson är tillgänglighetsspecialist på DIGG.
De har ju e-tjänster på sin sida där man kan boka biljetter, man kan söka i tidtabeller och sådana saker. Och då kan det finnas då lite missar i hanteringen där som gör att det blir svårt att använda de funktionerna med ett hjälpmedel, till exempel en skärmläsare. Därför att man förmedlar inte information tillbaka till hjälpmedlet om vad som händer när sidan uppdateras som följd av att man har matat in saker. Och då blir den svår att använda för ett hjälpmedel. Och det är ganska, den typen av problem påverkar de här värdena, mätvärdena, ganska kraftigt. Så att då har man sådana system då, så är det ju lätt att man får ett dåligt värde.
En annan tjänst som fick väldigt lågt betyg, det var ju Arbetsförmedlingen.
Det är samma sak där, de har ju också stora komplicerade system med mycket interaktivitet i. Ett problem som fanns på många sidor var att det var svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus. Det vill säga att det är svårt att se vilken knapp eller länk man kommer att aktivera då när man trycker enter. Och det gör ju sidan väldigt svår att använda med tangentbordet, och det kan ju utestänga väldigt många som inte kan använda en mus eller liknande då. Och som sagt, om man har ett återkommande fel som finns på många sidor, och det här med fokusmarkering är ju typiskt sånt, det kan också påverka det här mätvärdet negativt väldigt mycket.
Arbetslösheten är hög bland personer med funktionsnedsättningar, och att Arbetsförmedlingens webbplats inte är tillgänglig får konsekvenser för synskadades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger SRFs intressepolitiske chef Per Viktorsson.
Ja, det får ju konsekvenser att man får mycket svårare att söka jobb, man kan inte hitta dem, man kan inte fylla i sån här tidsrapportering som man är tvungen att göra om man är arbetslös. Och det blir väldigt svårt att hålla kontakter med arbetsförmedlarna, för allting de sköter idag går ju via deras hemsida och man ska använda BankID och sådana saker. Så att det gör ju att det blir egentligen omöjligt för en person med en allvarlig synskada att kommunicera med arbetsförmedlingen, och särskilt nu när man har lagt ner så många av lokalkontoren. Vi har ju hela tiden hävdat att man måste ha möjlighet att träffa en person och kunna ha kontakt med det. Men Arbetsförmedlingens inriktning går ju mot att allting ska ske via deras hemsida, de digitala lösningarna. Och det gör ju att vi blir helt uteslutna från detta och kan inte vara arbetssökande fullt ut och klara av detta. Och det innebär ju naturligtvis att man hamnar i arbetslöshet, men också får problem att få ersättning och sådana saker.
Enhetschef Emma Ardbo Jonard på Arbetsförmedlingen säger att myndigheten anser att tillgänglighet är viktigt och att man kontinuerligt arbetar med att förbättra de brister som finns i webbtjänsterna.
Men det är ett långsiktigt arbete. Så att vårt kontinuerliga arbete har tagit längre tid. Men det är ett kontinuerligt arbete vi har och som pågår.
Ni har ju vetat om den här lagstiftningen sedan 2016 då EU-reglerna infördes.
Så är det. Och det vi ser nu är att dels har vi ju brister som vi själva är medvetna om. Vi har också utöver det, vi har ju ett antal produkter som vi har integrerat i vår webbplats. Och där finns det också till viss del brister, och där behöver vi ha en dialog bland annat när det gäller vår uppläsningstjänst då, som berör personer med en synnedsättning. Men här behöver vi ha dialoger med våra externa leverantörer om hur vi ska kunna säkerställa att tillgänglighetsbehoven finns för alla våra användare. Så att vår målsättning är att utifrån då arbetet som sker att vi ska nå den här godkända nivån fram till årsskiftet.
Du tror att ni på ett halvår då ska kunna ordna det som ni inte har ordnat på de senaste 5 åren?
Om vi ser det till utifrån de åtgärder och den granskning som DIGG har gjort. Dels då där de brister där som vi har identifierat och som vi själva har skapat. Och de ser vi kommer vara åtgärdade tidigare än årsskiftet. Men sen har vi också, som jag nämnde då, en dialog med våra externa leverantörer kring de där vi har integrerade produkter i webbplatsen. Och där kan det ta lite längre tid. Men sen samtidigt med det sagt, så är det här ett oerhört stort område som gäller allt innehåll och all information och även då våra digitala tjänster på webbplatsen. Så att det är ett utmanande område, men som vi arbetar kontinuerligt med.
Jag har pratat med Synskadades Riksförbund som säger att er webbtjänst är omöjlig att använda. Man kan inte söka jobb och man kan inte få arbetslöshetsersättning heller eftersom man inte kan utnyttja tjänsterna.
Och det känns naturligtvis väldigt beklagligt att höra om det är den upplevelsen som finns. Vi arbetar ju med för att det ska vara naturligtvis användbart för alla. Så att bland annat har vi ju specialister hos oss som själva använder skärmläsare som testar våra tjänster. Men det är klart att allting kanske då inte har testats fullt ut av våra specialister, utan det är ju någonting som vi jobbar löpande med. Men det är ju naturligtvis beklagligt att höra om det är den upplevelsen. Sen har ju vi en dialog.
Du säger att det är deras upplevelse, men du menar att det inte är ett faktum då, utan det är deras upplevelse?
Nej, det är naturligtvis det faktumet som det som du hör. Det, absolut. Det är klart att så är det den faktan, så är det ju det konstaterat för den gruppen.
När Myndigheten för digital förvaltning granskar en webbplats får den en resultatsiffra, ett index, som ska vara så lågt som möjligt. För att en webbplats ska vara godkänd, grön, får resultatsiffran inte överstiga 9. Ligger den mellan 10 och 79 är webbplatsen gul, alltså svår att använda för många grupper. Och över 80 hamnar den på rött, som innebär mycket svår eller omöjlig. Skånetrafikens resultat blev 148 och Arbetsförmedlingen fick 109. Försäkringskassan hamnade på gult med resultatsiffran 42. Men DIGG hade inte räknat med några godkända resultat vid den här första granskningen, säger Tommy Olsson.
Första granskningsresultatet var ungefär som förväntat. Vissa som var ganska bra och några som var ganska dåliga. Och att det var ungefär som förväntat också att stora aktörer med stora resurser hade generellt sett kanske bättre resultat än de mindre. Men det har ju varit variationer där också.
Men nu så finns det två myndigheter som har helt okej hemsidor som har gjort om dem efter er granskning.
Ja, precis. Och det är ju jätteroligt. Och det är ju då Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se som efter att vi hade granskat dem då och haft dialog med dem, så har de åtgärdat de brister som vi har påpekat. Och som du säger, de är ju nu på så låga otillgänglighetspoäng nu så att de räknas faktiskt som helt godkänd. Och det är ju jättekul och fantastiskt dessutom att de har haft möjlighet att göra det då, med tanke på att de har haft så mycket annat att fokusera på under covid-pandemin.
Ja, några av de först granskade myndigheterna har hunnit granskas igen, och då gick Folkhälsomyndigheten direkt från rött till grönt och är nu bäst i klassen med resultatsiffran 8. Och även Arbetsförmedlingen och Skånetrafiken har fått lämna in åtgärdsplaner och ska granskas igen. Myndigheten för digitalisering publicerar resultaten av de granskningar de gjort sedan förra hösten av flera skäl, säger Tommy Olsson.
Dels för att vi vill visa vad vi håller på med. Att vi har den här övervakningen, att vi håller koll på svensk offentlig sektor och att alla kan bli kontrollerad. Men också då för att dels visa upp de som gör det bra och även kanske då hoppas att de som kommer lite längre ner i listan då ska skämmas lite grann och anstränga sig lite mer för att få bättre resultat och bättre tillgänglighet.
Ni tror att det här att skammen är en drivkraft?
Ja, vi tror det. Det är ju lite, förhoppningsvis lite genant för en, framförallt för en statlig myndighet kanske då, att få ett dåligt resultat. Ja, att man inte är tillgänglig för personer med funktionsersättning som man ju då faktiskt då i många gånger är till för att stödja.
Men Per Viktorsson på SRF tvivlar på att den så kallade skämsfaktorn skulle påverka Arbetsförmedlingen.
Ja, det är ju det man kan undra med Arbetsförmedlingen. Det har ju varit mycket negativt om Arbetsförmedlingen de senaste åren, så att jag vet inte, de verkar ganska okänsliga för det, tycker jag. Så att det är därför man inte tror på några förbättringar, för att man ser dem. Man skulle tycka att de borde ta det här på största allvar, men de verkar väldigt okänsliga för den här typen av kritik, även i media. Så det verkar inte beröra dem alls, tyvärr. Vi får se först om det blir något resultat av detta, om detta verkligen påverkar dem eller om det bara kommer att passera förbi också.
Passerar kritiken bara förbi? Eller tycker Arbetsförmedlingen att det dåliga resultatet är pinsamt? Emma Ardbo-Jonad tvekar.
Vår ambition, vi har naturligtvis en ambition att alla ska kunna använda vår webbplats och våra tjänster. Så att det är det som är vår ambition och det vill vi nå.
För en anledning, det säger de på DIGG, till att de publicerar de här siffrorna är ju att sätta lite press på aktörerna, att de ska tycka att det är lite genant.
Ja, och vi ser väldigt positivt på den kontroll som DIGG gör. Så att det här är ju ett sätt för oss, att ett stöd för att vi faktiskt säkerställa att vi uppfyller kraven. Så det är någonting som vi ser positivt på.
Du tror alltså att vid årsskiftet så ska en person med synnedsättning både kunna söka jobb och söka arbetslöshetsersättning via er tjänst?
Och jag ska säga att vårt arbete som sker ju löpande. Sen kan jag inte, för specifika tjänster eller så vågar jag inte uttala mig. Det är ett löpande arbete. Jag vågar inte uttala mig om det idag.
Men Skånetrafiken då? Hur reagerar de på att de var sämst i den här granskningen? Vi har fått en skriftlig kommentar från informationsavdelningen som säger, citat, Skånetrafiken har i dialog med DIGG kommit fram till att den 30 november 2021 ska Skånetrafikens hemsida vara tillgänglighetsanpassad. Behövs det längre tid ska Skånetrafiken återkoppla i början av oktober. Anledningen till detta datum är att vi på Skånetrafiken just nu håller på att byta ut vår tjänsteplattform, inplanerad i september, och därefter planeras migrering, oktober. På detta vis har Skånetrafiken undvikit ett kostsamt dubbelarbete. Slut på citatet av kommentaren från Skånetrafiken.
Vi hörde Tommy Olsson, tillgänglighetsspecialist på Myndigheten för digital förvaltning. Per Viktorsson, intressepolitisk chef på SRF. Och Emma Ardbo-Jonad, enhetschef på Arbetsförmedlingen. Reporter var Birgitta Fredén.
Stärkta bibliotek kallar Kulturrådet en satsning där de delar ut medel för tillgänglighetsanpassning till verksamheter i hela Sverige. Löddeköpinge bibliotek i Kävlinge kommun fick beviljat ett bidrag på 800 000 kronor och har använt pengarna till att göra om i lokalerna utifrån principen om universell design. Det vill säga att allt utformas så att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt på en gång. Det blev en omfattande renovering och omgörning som nu är klar och Skånes taltidning åkte dit för att kolla in resultatet. Elisabeth Nordander, som också brukar vara talbokstipsare, tog emot och visade runt.
Det första man möts av, det är vår informationsdisk. Tidigare var man tvungen att gå in lite grann i rummet. Det var en grej som handlade om att man skulle vara hjälp till självhjälp. Så att man skulle möta utlåningsmaskinen först innan man bad oss om hjälp. Men när vi undersökte hur det skulle kunna bli bättre för egentligen inte bara folk med funktionsnedsättningar utan alla. Så kom vi fram till att det var allra bäst att man möts av människor, att man möts av personalen som jobbar här.
Biblioteket har funnits inne i Lödde centrum sedan detta invigdes för drygt 50 år sedan. Och det består av ett enda stort öppet rum som har delats in i olika avdelningar. Nu har det alltså gjorts om för första gången på väldigt många år. Och ambitionen har varit att tillgänglighetsanpassa med så många funktionsnedsättningar som möjligt i åtanke. En åtgärd har exempelvis varit att rensa bland skyltar och annat som fanns uppsatt tidigare. Så att endast det absolut nödvändiga finns kvar.
Tidigare så var det väldigt mycket intryck och vi har verkligen gjort vårt bästa för att skala ner alla intryck så att det ska bli en lugn atmosfär och också så att man vet att den informationen man ser är faktiskt nödvändig.
Vi kan göra så att vi går bort lite och tittar runt här. Nu gick vi en liten bit här.
Ja, precis. Nu är vi i småbarnsavdelningen. Så här har vi pekböcker och vi har en liten trapp där man kan sitta när vi snart kommer kunna komma igång med sagoläsningar och filmvisningar och så vidare sen. Och där man också kan skärma av med ett tygskynke så att det blir lite mer ljudisolerat här. Det har vi inte haft tidigare, utan tidigare har man suttit och haft sagoläsning nästan precis i ingången där det har sprungit folk och det har ljudet färdats liksom hela vägen. Vi har ett ganska litet bibliotek. Vi är ju bara ett stort rum på bottenplan. Så att det här skapar lite ett rum i rummet.
Och på vilket sätt ingår det då i själva tillgänglighetskonceptet, eller om man ska säga, att ni har gjort så här?
Ja, alltså det hjälper ju jättemycket för koncentrationen om man kan skärma av. Och för ljuddämpande också, såklart.
Kan du berätta lite om bakgrunden till det här? Kom det sig att ni bestämde er för att göra den här förändringen för att få biblioteket mer tillgängligt?
Ja, alltså vi som jobbade här märkte ju själva att det inte var tillgängligt för alla. Och när man på en arbetsplats börjar märka det själv fast man jobbar där, då börjar det verkligen bli dags att ta tag i det. För att då går man till och med förbi den här hemmablindheten som man får när man jobbar. Vi hade inte gjort om biblioteket på väldigt länge. Det var möbler från flera årtionden nästan. Och eftersom det var så många olika möbler som hade kommit till under tiden och information som byggs på, då blev ju intrycket väldigt splittrat och väldigt svårt att veta vart man skulle fokusera.
Men när du säger tillgängligt för alla, vad betyder det då?
Ja, men vi har ju tänkt på det här konceptet universell design som innebär att om man anpassar någonting efter personer som har funktionsnedsättningar så blir det alltid bättre för alla. Det är bäst att göra det tillgängligt för så många som möjligt från början.
Men hur har ni vetat hur ni skulle göra och hur har ni kommit fram till de åtgärder som ni har gjort?
Vi har tagit hjälp av kommunens funktionsrättsråd som består av personer som är representanter från olika organisationer. Och sen så har vi också tagit hjälp av Begripsam som jobbar med att göra såna här inventeringar. De består av personer med funktionsnedsättningar och de gör olika undersökningar och inventeringar av väldigt ofta bibliotek faktiskt.
Det de sa då, funktionsrättsrådet och Begripsam, hur valde ni vilka av de sakerna som de sa så att säga som ni skulle ta till er och åtgärda?
Ja, alltså det vi valde att ta till oss, det var ju helt enkelt det som var möjligt för oss att åtgärda.
Det här rådet då, funktionsrättsrådet, finns det någon med synnedsättning i det?
Vi pratade med två personer med synnedsättning.
Vad kom de med för synpunkter?
Jo, men då var det dels det här med kontrasterna. Att tidigare så hade vi beige väggar, träfärgade hyllor, ljusträ och sen så det här beige golvet. Och att det blir ingen kontrast, man ser inte var någonting börjar och någonting slutar. Och så punktbelysning fick vi också. Och det här med att mötas av personal tidigt för att han som hjälpte oss som är blind, han sa att som en blind person så undrar jag, vem ser mig? Och då ska inte han behöva fundera över det längre än nödvändigt, tyckte vi.
Finns det något ställe som just är gjort med tanke på personer med synnedsättning? Har ni någon sån plats här?
Det har vi. Absolut, vi kan gå bort och kolla på det. Tidigare hade vi de medierna placerade ungefär här borta. Men efter att ha pratat med våra experter så ville vi ha det närmare oss i personalen, men också närmare ingången, så att det inte skulle vara så trassligt att ta sig dit. Så nu är vi i en liten U-formation av hyllor, kan man säga, där vi har placerat medier där vi tror att de som söker efter de här medierna kanske också vill ha uppmärksamhet från personalen, så att vi snabbt ska kunna märka om det är någon här som behöver någon guidning.
Så tidigare var det längst in i den bortre väggen av det här stora rummet som utgör biblioteket. Och nu är det kanske en meter eller en och en halv från informationsdisken som är precis i ingången.
Precis. Vi tyckte att de här medierna ska inte vara svåra att hitta.
Och vad är det för någonting då?
Här har vi en talboksspelare där man kan lyssna på dagstidningen. Och vi har talböcker på CD som man kan låna hem. Sen har vi också böcker med stor stil.
Men ni har inte hunnit få feedback än, liksom konkret från personerna i det här funktionsrättsrådet? De har inte hunnit vara här än?
Nej, det är inte så många som har hunnit vara här än. Vi har en person som, eller två personer som var här som har hunnit komma och liksom se det. Och de var jättenöjda. De andra har i princip fått veta vad det är vi har kunnat ta fasta på. Vilket ju var det absolut mesta vi kunde.
Hur skulle du beskriva färgskalan som ni har? Har den förändrats?
Ja, vi lyssnade ju på de personerna som var här och inventerade biblioteket. Och en sak som kom fram då är hur viktigt det är att det kontrasterar väggar, hyllor och golv om man har en synnedsättning. Så att nu har vi väggar i blekt grönt. Vi har hyllor i vitt och sen golven som var tvungna att vara kvar som de var är i en slags beige spräcklig färg. Men vi har också sänkt höjden på våra bokhyllor för att det ska bli lättare att nå både översta och faktiskt understa hyllan har kommit upp en liten bit. Så att det blir inte bara lättare för personer att nå, utan det blir också en bättre arbetsmiljö för oss som jobbar här. Vi kan kolla här borta vid fönstren så har vi satt arbetsplatser där det är, eller förhoppningsvis är lugnast i biblioteket. Det hade vi inte tidigare. Om någon ville komma här och plugga eller sitta i lugn och ro, då var man tvungen att sitta tillsammans vid ett bord. Sen har vi hyllbelysning på de högsta hyllorna. De högsta hyllorna har vi bara in vid väggen.
Och möbler och så är ju stoppade. Har ni tänkt någonting med det? Att det är liksom stoppade, lite mjuka möbler?
Ja, tanken är ju då att det ska vara ljudabsorberande i så hög mån som möjligt. Det som kan ha en ljudabsorberande funktion ska gärna ha det också.
Har biblioteket varit stängt under tiden som den här processen har pågått?
2 veckor var det stängt.
Men det har fungerat att liksom göra om samtidigt som ni ändå har besökare här då?
Ja, alltså det har fungerat jättebra. Men vi har ju gjort det här under väldigt speciella omständigheter, det får man ju komma ihåg. Det var ju under en tid som vi inte hade jättemycket besökare för att folk rekommenderades att stanna hemma. Vi hade på ett sätt tur i oturen där att vi hade det här jättestora projektet att göra och genomföra när väldigt mycket annat av det vi ville göra inte gick att utföra.
För att själva processen hade startat redan innan, så att pandemin hade inte börjat när ni började processen så att säga.
Nej, precis. Vi hade ingen aning om att det skulle hända. Så att, hade det inte blivit en pandemi hade vi varit överhopade av arbete under tiden.
Men det här med att ni kunde söka medel, var det det som gjorde att ni ville göra det här? Eller var det här tankar ni hade haft innan och så upptäckte ni att det gick att söka medel?
Det var tankar som vi hade haft. Men när de då införde den här möjligheten att söka pengar så såg vi chansen att nu kommer vi kanske kunna göra det här om vi får det beviljat. Och det fick vi.
Hur är det ni alla som jobbar på biblioteket i Löddeköpinge, eller har ni varit en projektgrupp, eller vilka är det som har jobbat med det här från bibliotekets sida?
Vi i arbetsgruppen på det här biblioteket har alla varit inblandade i detta. Och det kändes jättevärdefullt att vi kunde genomföra det tillsammans så att alla kände att det här är vårt bibliotek nu. I och med att vi alla har varit med och bestämt vad de olika avdelningarna ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda, så tycker jag att den logiska ordningen i biblioteket är mycket, mycket mer självklar nu än vad den var tidigare. Och det är mer översiktligt i biblioteket, så att det är lättare att fånga upp någon som man märker behöver hjälp.
Vad är din viktigaste lärdom eller erfarenhet av det här?
Att man alltid ska prata med dem man vill göra någonting med eller för. Man kan gissa mycket, men det blir alltid bättre att prata.
Det sa Elisabeth Nordlander på Löddeköpinge bibliotek. Reporter var Gunilla Kracht.
De synskadade atleterna i Paralympics har nu erövrat sin första medalj, ett brons. Det var tandemcyklisten Louise Jannering som tillsammans med sin pilot Anna Svärdström kom på tredje plats i tempoloppet på landsväg på tisdagsmorgonen svensk tid. Men de båda har ytterligare en chans i linjeloppet som avgörs på fredag. För övriga fyra deltagare har det varit nära, men ingen fullträff. Judokan Nicolina Pernheim förlorade två matcher och är besviken på resultatet, men nöjd med förutsättningarna för judotävlingarna.
I stort så skulle jag säga att det var bra. Förutsättningarna var bra. Det var väldigt bra förhållanden. Jag är jättenöjd med liksom alla träningsförhållandena. Vi tränade på ett väldigt bra ställe. Fick egen hall hela tiden. Transporterna funkar hur bra som helst. Bra mat både i byn och på tävlingsarenan var liksom varm mat. Och, om du vet, allt det där runt omkring funkade hur smidigt som helst. Och man förstår ju att de är vana vid just judotävlingar. För jag har förstått att vi var ju den idrotten det funkade bäst för. Allt det där runt omkring. Och det är jag jättetacksam för att jag fick uppleva.
Kändes det speciellt att vara i judons hemland?
Ja, det är klart det gjorde. Det är liksom den första judoklubben i världen. Jigoro Kano, han som grundade judon, det är hans hemmaklubb. Liksom. När vi pratar om judoklubbar här är det ofta ett rum. Men detta är ju två sjuvåningshus. Så det är ju stort. Och sen tävlingshallen, det är ju samma hall där judon kom med på OS-programmet första gången 64. Som är en sån här nationalarena. Det är ju häftigt att bara få vara där och att sen få vara där för att tävla är ju jättestort. Och jag menar, tävlingshallen, de hade garanterat temperaturen i hallen och det var alldeles lagom och ja, väldigt bra förhållanden rent allmänt liksom. Så det var kul på det sättet.
Men tävlingarna då?
Ja, nej men jag, vad ska man säga, jag hade väl den sämsta tänkbara lottningen. Ställdes mot världsettan första matchen. Men jag kastade henne. Jag tog poäng på henne. Sen lyckades hon kasta mig. Och två gånger då och fick poäng. Hon vann inte på någon fullpoängare utan hon behövde de här två poängen. Det var ju min match och sen finalmatchen som var hennes tuffaste matcher under hela tävlingen. Och hon var ju helt chockad att jag lyckades. Så det var ju fantastiskt skönt. Så för att vara en förlustmatch så var det nog en rätt okej förlustmatch. Där var jag inte besviken utan jag presterade bättre än vad både jag och någon annan hade vågat tro kanske. Klart man vill ju alltid vinna men jag gjorde det bra. Sen var andra matchen var ju en mer förvåning ska jag väl säga kanske att hon attackerade extremt snabbt. Jag fick inte förutsättningarna att känna in hur hon står eller hur hon stod. För jag måste ju känna det med liksom veta vad hennes fötter och ben och höfter är placerade för att kunna göra min judo och det vet ju hon om. Så då använde hon sig av det och kastade mig från start. Hon ser ju hur jag står, så hon behöver inte känna in de där sekunderna. Och det utnyttjade hon, och det är helt enligt alla regler, men känns ju inte riktigt.
Är du besviken?
Ja, jag fick inte chansen, kände jag. Jag fick inte chansen att köra min judo. Och det är jag besviken för. För då känns det bara snoppet liksom. Ja. Och det är klart jag är besviken. Jag åkte ju dit för att ta den där medaljen, och så lyckades jag inte med det. Och det är klart att det var sjukt jobbigt.
Nicolina Pernheim tar nu 2 månaders ledighet från judon för att fundera på om hon ska fortsätta satsningen inför Paralympics i Paris om 3 år. Något som talar för det är att hennes envetna kamp för att helt blinda ska få tävla i en egen klass och inte råka ut för det hon gjorde i sin andra match i Tokyo, att den kampen lett till att reglerna ändras.
Så det är klart att det är lockande. Det finns mycket lockande med det. Jag menar, jag är världens bästa blinda judoka på i min viktklass liksom. Det skulle vara nu, så hade jag ju tagit guld. Och förutsättningarna för en riktigt bra medalj är ju, ja, alltså det är bra förutsättningar för det, om jag orkar och har råd, ärligt talat, att fortsätta så här. Men jag har hållit på länge, så det är mycket som ska stämma för att man ska orka med en ny satsning liksom, eller kunna göra en ny satsning, även om chanserna för medalj är större än någonsin. Men jag är jätteglad att det blir en ändring. Jag menar, jag har kämpat för detta sedan 2007. Så jag är jätteglad att det äntligen blir av. Och vi har ju många yngre, både barn och ungdomar i Sverige som är blinda och håller på med judo. Och de har ju helt andra förutsättningar än vad jag hade när jag var deras ålder. Att faktiskt, ja men, kunna satsa på judon och ha liksom realistiska chanser kanske till att ta den där medaljen. Så det är jätteglad att det faktiskt blir en förändring, och ja, hoppas att det kan hjälpa många, och det tror jag att det kommer göra.
Bland friidrottarna, alla längdhoppare, fick Victoria Karlsson den bästa placeringen. Hon blev 6:a med ett hopp på 4:55. En placering bättre än i Rio för 5 år sedan. De 2 andra längdhopparna, Tobias Jonsson och Olof Ryberg, gick båda till final. Paralympicsdebutanten Olof Ryberg klarade 6:25 och en 8:e plats. Tobias Jonsson hade hoppats på medalj i sitt 3:e Paralympics. Längsta hoppet på 6:50 räckte dock bara till en 7:e placering. Och bronsmedaljören Louise Jannering har alltså ännu inte tävlat färdigt. Linjeloppet på landsväg återstår. Men Louise Jannering tävlar ju också i velodromcykling. I 1000-metersloppet i velodromen kom hon och piloten Jenny Eliasson på 10:e plats. På 3000 meter kom paret på 9:e plats, men det räckte inte till final. En synskadad judoka, japanen Aramitsu Kitasono, kom inte ens till start. Han blev nämligen påkörd av en självkörande buss inne i byn där Paralympics-deltagarna bor. Det är fordonstillverkaren Toyota, en av sponsorerna av Paralympics, som visar upp självkörande bussar i skytteltrafik på området. Mannen blev påkörd på ett övergångsställe där bussen hade stannat automatiskt. Men de 2 ansvariga på bussen tryckte på startknappen igen, eftersom de antog att mannen hade upptäckt bussen. Kitasono blev inte allvarligt skadad fysiskt. Enligt sin tränare var han mest besviken över att inte kunna tävla. Toyota bad om ursäkt och tog de självkörande bussarna ur trafik ett tag. Nu har de satts in igen, men med ansvariga på bussen som tar över mera av körningen. Bussens varningssignaler ska också vara mera högljudda, skriver sajten Euronews. Olyckan visar att det ännu inte är realistiskt att använda självkörande fordon i trafik, säger Toyotas högste chef Akio Toyoda till The Guardian. Det första misstänkta dopningsfallet under Paralympics drabbade cykelsporten. Synskadade polacken Marcin Polak är avstängd under utredningen och kan förlora den bronsmedalj han tog i 4000 meter individuellt förföljelselopp. Enligt Internationella cykelförbundet handlar det om epodopning, det vill säga en form av bloddopning som ökar antalet röda blodkroppar och därmed syretillförseln till musklerna, något som ökar uthålligheten.
Reporter var Birgitta Fredén.
Vi har tidigare berättat om att de första 10 synskadade krisinstruktörerna har utbildats. Nu är de färdiga att själva lära ut hemberedskap, första hjälpen och brandkunskap. Under en vecka på Almåsa havshotell i somras fick gruppen mycket praktisk träning i till exempel HLR, hjärt-lungräddning och annat. Utbildningen är ett samarbete mellan SRF, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Civilförsvarsförbundet. 3 av de nyutbildade krisinstruktörerna finns i Skåne och Reine Gunnarsson i Bromölla är en av dem. Och han är mycket nöjd med den utbildning han fått och redo att ge egna kurser.
Jag har ju alltid egentligen varit väldigt intresserad av sådana här frågor kring beredskap och klara sig själv och överlevnad och sådär. Och jag är ganska så mycket friluftsmänniska. Och sen tyckte jag att det var ett fantastiskt initiativ att man liksom tar det här steget att börja utbilda personer med funktionsnedsättningar. Nu är det så här att det här är pilotomgången i år 2021. Sen är tanken att man ska utbilda flera personer under kommande år med lite olika funktionsnedsättningar. Dels så får det perspektivet på beredskapsfrågor överhuvudtaget. När man gör beredskapsplaner och när man utformar sådana här scenarier och så har ju det här varit ett bekymmer. Det är det att den här gruppen har inte varit varken representerad eller egentligen att man har tänkt så mycket på grupper med olika särskilda behov. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det här var på gång. Så att det var en självklarhet för mig att söka.
Men när du då har gått den här utbildningen, vad tycker du är viktigt att man tar med sig när det gäller personer med just synnedsättning om det skulle bli en kris av något slag?
Dels har vi det här större perspektivet, liksom hela samhällsperspektivet. Men att man behöver så att säga tänka lite extra när man gör evakueringsplaner, när man gör sådana här planer för hur man ska se personer med resurser, till exempel om vattenförsörjningen upphör att fungera eller elförsörjningen och sådär. Att det kanske inte räcker att bara tala om att vi kör ut med bilar på det och det torget eller sådär, utan man kanske behöver hitta andra lösningar till just de personerna. Man behöver veta vilka de är. Man behöver hitta framförallt, som är jätteviktigt, också metoder att informera personer som har olika funktionsnedsättningar. Så det är många delar i det, men det är ju definitivt så att det här är någonting som behöver funderas mycket på och göra specifika, en hel del speciella lösningar för de här grupperna.
Under våren så har det varit några träffar för de blivande krisinstruktörerna. Och nu i sommar en hel vecka på Almåsa havshotell som avslutning. Och Reine Gunnarsson, som är gravt synskadad, uppskattar att ha varit så mycket praktik där han verkligen om och om igen har fått testa hur man gör i olika situationer.
Vi gjorde lite mer konkret under utbildningen var att vi då gick igenom allt ifrån så att säga hemberedskap, som man kallar det för, alltså helt enkelt hur klarar jag mig i hemmet i händelse av kris. Och då är inte tanken bara att vi ska veta det, utan det var inte bara en vanlig kurs i hemberedskap, utan det var också vi utbildade instruktörer i det här, så att vi skulle kunna lära ut det här till andra från vårt perspektiv då. Och det var väldigt spännande. Det var alltid från att kunna både själv hantera och lära andra hantera olika matlagningsvarianter med spritkök och liknande, och olika lösningar för att kunna laga mat och förvara mat och så vidare. Alltså, det var ju liksom en del. Nästa del då var ju allmän brandkunskap, som ju var väldigt mycket information kring förebyggande arbete. Vad ska man göra för att brandbränder inte ska inträffa och vad gör man om ändå inträffar? Sen hade vi då den största delen då, kan man säga rent praktiskt i alla fall, som var första hjälpen och HLR. där vi jobbade med hjärt- och lungräddning, vi jobbade med hjärtstartare väldigt mycket. Och vi jobbade med, även med första förband och lägga tryckförband och sådär. Så det övade vi väldigt mycket på.
Hur känns det att kunna de här sakerna nu, som till exempel HLR, och har gått igenom så mycket om bränder och så vidare?
Alltså det känns ju helt fantastiskt. Jag har ju gått HLR-utbildningar ett par gånger tidigare, men då har det varit mer generella HLR-utbildningar. Det här var ju mycket, mycket, mycket mer ingående, mycket mer tid för övning och verkligen öva. Så att det känns som att det sitter där. Liksom jag vet hur man utför hjärt- och lungräddning, jag vet hur man lägger ett tryckförband, jag vet hur man, ja, sådär, att det sitter liksom på ett annat sätt i muskelminnet nu. Ja, men det känns ju helt fantastiskt att kunna vara behjälplig. Det är inte så att bara för att det finns kanske seende personer omkring en när någonting inträffar, så det är inte säkert att de har den utbildningen. Då får man ju vara den som ingriper. Och vi pratade mycket om det, hur man gör så, man närmar sig personer och hur man kan ta sig hjälp av till exempel ett så när man ska utföra det här och så. Så det var väldigt ingående, det var väldigt, och det känns fantastiskt att ha den kunskapen.
Och det material som användes under kursträffarna har också försetts med punktskrift och storstil av SRF Riks för att bli tillgängligt för synskadade. Och Reine Gunnarsson, som tillsammans med de andra som deltog i utbildningen, nu är certifierade instruktörer inom Civilförsvarsförbundet. Han väntar bara på att materialet som han behöver för att kunna hålla egna kurser ska komma så att han kan sätta igång.
Och det betyder att vi får själva hålla kurser i hemberedskap, i inomhusmiljö, i hemberedskap, i utomhusmiljö, i hjärt- och lungräddning och säkrare seniorer har vi en del som heter, och en del som heter tryggare tillsammans med barn. Dels så kan jag ju bli inbokad instruktör på en vanlig, inom parentes, utbildning inom Civilförsvarsförbundet då. Men sen är ju också vår tanke, som vi pratade väldigt mycket om, det var ju just att kunna förmedla den här vidare kunskapen till funktionshinderorganisationer, till myndigheter och så vidare som jobbar med personer med funktionsnedsättning. Det går ju helt enkelt nu att boka in oss för utbildningar. De som kan göra det är ju det är organisationer, föreningar, det är grupper av privatpersoner och det är även privata företag. Men när det gäller företag så kostar det då pengar. Men för föreningar och privatpersoner så är det gratis att få den här utbildningen.
Och hittills har Reine Gunnarsson varit i kontakt med ett antal föreningar som han själv är aktiv i. Och han ska ta kontakt med skolor, men också med Bromölla kommun.
Alltså en sak som jag kommer att göra, det är att ta kontakt med kommunen. Kring beredskapen, hur hanterar, för vi är ett gäng personer i kommunen som har olika funktionsnedsättningar. Och då är första frågan att ställa, har ni tänkt på det här? Finns det någon beredskap för att hantera det här? Och är det någonting ni vill ha min hjälp med att göra en sån redskapsplan? Så det är inte erbjudande jag kommer att ge kommunen också.
Hemma hos dig själv efter du har gått den här utbildningen, hur ser det ut med beredskapen?
Vi fick faktiskt poängsätta vår hemberedskap. Det var bland det första vi gjorde när vi kom ut dit i Almåsa. Och det var väldigt varierande. Jag låg väl på en femma där ungefär av 10 då. Och där har jag nu klivit upp några snett. Framförallt var det väl det här med vatten. Vi var väl ganska bra på mat, konserver och så vidare. Men däremot att ha vatten är ju någonting som man lätt glömmer. Och det är ju något som vi har numera. Bara dunkar liksom stående. Och sen så har jag sett över lite grann första förband och sådär. Den kanske ligger på 7-8 nu istället. Förhoppningsvis så ska den bli ännu bättre.
Och tror du att det blir ett uppsving nu då för hur man tänker om det skulle bli en kris och i beredskapsplaner och så? Kommer man att tänka mer på att alla inte har samma förutsättningar att ta sig till olika ställen och så vidare?
Ja, det är jag helt övertygad om. Och vi har väl någon sorts pakt, alla vi tio som gick den här utbildningen, att se till att det ska bli så att vi verkligen ska vara på alla myndigheter, både lokalt och regionalt och riksplanet, kring just att vi är medvetande att göra. Så att jag är helt övertygad om att det här kommer att bli mer uppmärksamhet.
Och MSB har skjutit till pengar för att utbilda ytterligare 10 krisinstruktörer med synnedsättning under hösten, berättar Reine Gunnarsson som intervjuades av Åsa Kjellman i RISI.
För den som missade något avsnitt av vår sommarserie eller helt enkelt vill lyssna på dem igen så finns nu alla inslag samlade på vår hemsida. Temat för årets serie var Skånska tempel. Vi besökte heliga hus runt om i Skåne, till exempel ett thai-buddhistiskt tempel utanför Eslöv och en synagoga i Malmö. Dessutom tittade vi på målningar från 1100-talet i en kyrka utanför Ystad och besökte en avkristnad kyrka. Vi gjorde också ett besök i den stora moskén i Malmö, bland annat. Adressen till sidan med alla serier, även tidigare sommarserier och Träna hemma-serien med mera finns på skanestaltidning.se/serier. Öppnat och stängt. I Södra Sandby har det nya biblioteket öppnat. Den nya adressen är passande nog Biblioteksgränden 2. Officiell invigning av biblioteket blir det först den 18 september. I Simrishamn har en familjecentral öppnat i Capios lokaler på närsjukhuset med adress Sjukhusvägen 1 för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Öppen förskola, stöd och utbildning under graviditeten och mödravård är något av det som erbjuds. I Trelleborg har badhuset öppnat igen efter att ha varit stängt i 10 månader. I Malmö har den veganska restaurangen Rau öppnat på David Halls torg 3, vägg i vägg med systerrestaurangen Köket Lu. Rau serverar vietnamesisk-kinesisk mat lagad i buddhistisk anda. I Malmö har eldkrogen Aster öppnat på Jagaregatan 6 i Varvstaden. Eldkrog innebär att maten lagas antingen i vedugn eller över öppen eld. I Bunkeflostrand har sushi-restaurangen Okidoki öppnat på Klagshamnsvägen 40. Fokus ligger på takeaway. I Lund har Lindex-butiken granne med Lunda falafel på Stora Södergatan stängt. Men Lindex-butiker på Klostergatan och Nova i Lund finns kvar som tidigare. I Kristianstad har heminredningsbutiken Ilva öppnat butik på Herluf Trollesväg 27. Öppettiderna är klockan 10-19 på vardagar och 10-18 lördagar och söndagar. I Bara öppnar Café Smörgan på Torggatan 28 den 3 september. Den 5 september invigs den nya gränsbron över ån mellan Norra Grytsjön och Stora Grytsjön, precis där Skåne, Blekinge och Småland möts. Grytesundsbron kallas den och är en del av vandringsleden Norra Grytleden.
Evenemangstips, och vi börjar med lite syntolkad film. Den klassiska filmen Gökboet från 1975 med Jack Nicholson och Louise Fletcher i huvudrollerna har fått nypremiär på bio och har inför detta försetts med syntolkning och uppläst textremsa som finns att ladda ner i de sedvanliga apparna. Och den svenska komedin Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann med Robert Gustafsson i rollen som hundraåring finns att ladda ner från olika strömningstjänster, och den har nu också fått syntolkning. 100 kvinnor, 100 år är Malmö Lives temasatsning säsongen 2021-2022. Den inleds fredagen den 3 september med en dubbelkonsert med verk av Lina Nyberg, Mina Wörlander och Tanja Naranjo. Konserten börjar klockan 19, är 2 timmar inklusive paus och kostar 295 kronor. Malmö Opera startar allsångssäsongen lördagen den 4 september klockan 13 på Stora scenen. Allsången leds av Rickard Söderberg. Inbjuden gästkör är Hope and Glory Gospel från Ängelholm. Och dagen efter, söndagen den 5 september, ges samma konsert på Jarlkullescenen i Ängelholm klockan 16. Till den konserten köper man biljetter via Nordic, och man kan välja på att delta på plats eller köpa streamingbiljetter. Shakespeares Hamlet på originalspråket, inte på Kronborgs slott, men väl Bäckaskogs slott, kan man uppleva onsdagen den 8 september. Det blir två föreställningar, klockan 14 och klockan 18. Och originalspråk, ja, det är American Drama Group Europe som spelar. Biljetterna kostar 300 kronor, 150 för studenter och bokas på 044 530 20. Örtofta Folkets hus får besök av Riksteaterföreställningen Små fantasmer fredagen den 10 september klockan 19. Det är en musikalisk och vindlande tankeresa med skådespelerskan Sara Lind. En resa från en liten klädbutik ut i okända rymder och in i själens innersta rum. Föreställningen är 2 timmar inklusive paus och biljetter för 150 kronor säljs hos gårdshandlaren på Storgatan 18 i Eslöv. Medlemmar i Örtoftabygdens byalag betalar 100 kronor. Byalagare under 26 kommer undan med 50 kronor. Som ett jävla solsken är en musikalisk teaterföreställning om journalisten Ester Blenda Nordström som spelas i Lomma Folkets hus fredagen den 10 september och i teaterhallen i Folkets park i Tomelilla onsdagen den 15 september, båda dagarna med start klockan 19. Det är Anna-Lena Hemström som gestaltar Ester Blenda och på scen finns också Bengt Mulle Holmqvist med musik och som medspelare. Föreställningen är 1 timme lång. Biljetter i Lomma kostar 180 kronor och bokas på 070 347 5460. Man får ta med egen picknickkorg. I Tomelilla kostar biljetterna 200 kronor och bokas på 0417 18190 eller via Tixter. Den som undrat vad som finns i gömmorna och inte visas på Simrishamns museum har nu en chans att gå en rundvandring i museimagasinet Garvaren fredagen den 10 september klockan 11-15. Det är fri entré. Och söndagen den 12 september klockan 14-15.30 arrangerar museet tillsammans med SMHI och Marint Centrum en guidad klimatvandring i Simrishamn under rubriken Från nyårsstormen 1905 till sommartorkan 2018. Pris 100 kronor, barn gratis. För båda arrangemangen gäller att det är begränsat antal platser. Så föranmälan krävs till osterlens.museum@simrishamn.se. Hela helgen den 10-12 september firas Kulturarvsdagen. I år med temat Kulturarv för alla. Mängder med arrangemang ordnas runt om i Skåne. I parken vid Norra Vrams pressgård på Åstorpsvägen 10 i Billesholm arrangeras till exempel en medeltidsfestival lördagen den 11 september klockan 13-16 med anledning av att Billesholm fyller 450 år. I Arkelstorp håller Åkmanavånga hembygdsförening torpet Monsas på Västerviksvägen öppet klockan 13-16 på lördagen med föreläsningar och visningar av hur dagsverkstorparna hade det. Regionmuseets biolog Åsa Jakobsson visar vilka kulturväxter man kan hitta kring ett torp med start klockan 15. I Ballingstorp blir det visning och utställning om svampar i folktron klockan 13 och rådgivning om ängsskötseln klockan 14 söndagen den 12 september. Adressen är Ballingstorpsvägen 224 i Färlöv. På Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg visas ullhantverk klockan 10-16 och berättas om de anrika äppelsorter som bevaras för framtiden klockan 10-17 i fruktträdgården. Detta söndagen den 12. Flera arrangemang kan man hitta på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. Malmö Opera åker på turné i höst med Det går an. En operaföreställning som bygger på Carl Jonas Love Almqvists roman om Sara och Albert som träffas på en båtresa från Stockholm till Lidköping. Romanen blev en skandal eftersom den sågs som ett angrepp på äktenskapet. Sara vill inte ge upp sin frihet för att bli Alberts fru. Sara Widerbeck spelas av Magdalena Risberg och Albert av Rickard Hamrin. Turnépremiär blir det i Forum Örkeljunga lördagen den 11 september klockan 19.00. Biljetter för 200 kronor via Tixter. Den 14 september ges föreställningen på Lunds stadsteater klockan 19 och den 1 oktober i Kulturhuset Trycket i Södra Sandby klockan 19. Ticketmaster och Visit Lund har biljetter. Ravinen i Båstad är nästa turnéstopp tisdagen den 5 oktober klockan 19. Biljetter för 300 kronor säljs av Ticketmaster och Båstads bokhandel. På alla spelställen ger Riksteaterns scenpass rabatt på biljettpriset. Biljetter har släppts till några arrangemang på Malmö Arena 2022. Rockmusikalen Jesus Christ Superstar med Peter Jöback som Jesus och Ola Salo som Judas spelas på Malmö Arena den 18 och 19 februari och biljetterna kostar mellan 595 och 1155 kronor. Efterfrågan på biljetter blev så stor att man redan satt in en extra föreställning den 20 februari. Tåströms De som skiner turné 2022 kommer till arenan fredagen den 20 maj. Biljetterna kostar mellan 530 och 695 kronor. Ticketmaster säljer. Biljettinformation. Tixter 0771 477070. Ticketmaster 077 170 70 70. Nortic 0455 6197 00. Visit Lund 046 13 14 15. Bjäre bokhandel i Båstad 0431 70001. Gårdshandlaren i Eslöv 0413 588285. Malmö Live konserthus 040 3435 00. Malmö Opera 040 2085 00. Kalendern för vecka 36 börjar med måndagen den 6 september då Lilian och Lilly har namnsdag. För 30 år sedan fick Sankt Petersburg tillbaka sitt namn efter att ha kallats Leningrad sedan 1924. Dessförinnan Petrograd i 10 år. Innan tsar Peter den store grundade staden 1703 låg där en svensk fästning kallad Nyen. Staden var rysk huvudstad fram till 1918. I USA och Kanada är det Labor Day, arbetarrörelsens dag, som firas då istället för 1 maj. Ofta med sommarens sista picknick. På kvällen inleds Rosh Hashana, det judiska nyåret, som firas i 2 dygn. Traditionellt med äpplen och honung som symboliserar önskan om ett gott och sött nytt år. Tisdagen den 7 september 2011 inträffade en svår flygolycka då ett flygplan på väg från ryska Jaroslavl till Minsk i Vitryssland kraschade. Ombord fanns ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl och nästan samtliga omkom. Bland de döda fanns den svenske landslagsmålvakten Stefan Liv som i Sverige spelade för HV71. Det är Brasiliens nationaldag som firas till minne av självständigheten från Portugal 1822. Chrissy Hynde, frontfigur i rockgruppen The Pretenders, fyller 70 år. Kevin och Roy har namnsdag. Onsdagen den 8 september 1941 inleddes den nazityska belägringen av Leningrad. Hitlers mål var att fullständigt utplåna staden. Akut livsmedelsbrist och svår vinterkyla ledde till att tusentals Leningradbor dog av svält och sjukdomar. Totalt beräknas 1 miljon av stadens 3 miljoner invånare ha omkommit under den 900 dagar långa belägringen. Den skildras bland annat i den amerikanske journalisten Harrison E. Salisburys bok De 900 dagarna, som finns inläst som 26 timmar lång talbok av Lennart Lindberg. 2010 hittades en dagbok skriven av den ryska skolflickan Lena Mutschina under belägringen. Lenas dagbok finns också inläst som talbok av Lena Thyberg. I Marocko är det val, inte bara till parlamentet, utan också till de regionala och lokala styrande församlingarna. En ändring som gjorts sedan de förra valen för att få upp valdeltagandet. Den amerikanske demokratiske politikern Bernie Sanders, som flera gånger försökt bli president, fyller 80 år. Han blev i vintras mycket uppmärksammad för de hemstickade vantar han bar under Joe Bidens presidentinstallation. Födelsedag har också artisterna Cindy Peters som blir 75 och Carola Häggqvist som fyller 55 år. Alma och Hulda har namnsdag och det är den internationella läskunnighetsdagen. Torsdagen den 9 september gratulerar vi Anita och Annette. För 50 år sedan gjorde 1200 av de cirka 2200 intagna i Attica-fängelset i New York uppror mot förhållandena i fängelset. Upproret pågick i 4 dagar och slutade med 43 döda, 10 anställda och 33 fångar. De intagna fick igenom en del av sina krav, men förhållandena försämrades återigen under de tuffare tag mot brottslighet som inleddes i USA under 80- och 90-talen. Fredagen den 10 september är det Tord och Turid som har namnsdag. Världshälsoorganisationen har utsett denna dag till den internationella suicidpreventiva dagen. Lördagen den 11 september är det 20 år sedan 11 september eller 9/11 som man säger i den engelskspråkiga världen. 4 amerikanska passagerarplan kapades. 2 flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. 1 flögs in i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Och det 4:e kraschade på en åker i Pennsylvania. Nära 3000 personer omkom i attackerna som utfördes av islamistiska Al-Qaida. Ledaren Osama bin Laden nekade först, men i en video som sändes av tv-kanalen Al Jazeera 2004 tog han på sig ansvaret. Attacken ledde till att USA en månad senare invaderade Afghanistan, som antogs ha stöttat och skyddat Al-Qaida och bin Laden, ett krig som pågått ända till nu. 11 september 2011, på 10-årsdagen, invigdes ett minnesmärke på Manhattan där World Trade Center-tornen stått. Det består av 2 hål, stora som husens grunder, med räcken runt om med vattenfall och där namnen på samtliga omkomna i attackerna finns ingraverade. Den internationella världsnaturfonden, World Wide Fund for Nature som den heter idag, fyller 60 år. Den svenska stiftelsen Världsnaturfonden är 50 år, något som uppmärksammades genom en tv-gala häromveckan. Geologins dag firas för att öka kunskaperna om geovetenskaperna. Den koptiska kyrkan firar nyår, Nairos. Dagny och Helny har namnsdag. Det är 50 år sedan den sovjetiske premiärminister Nikita Khrushchev avled. Söndagen den 12 september har Åsa och Åslög namnsdag. Skådespelaren Josefin Bornebusch fyller 40 år. Det är mor- och farföräldrarnas dag. Och det är kulturarvsdagen med aktiviteter hela helgen.
Den regionala anslagstavlan börjar vi med ett meddelande från Serviceresor. Från och med den 13 september så förlänger Serviceresor öppettiderna i kundtjänsten. Helgfri måndag till fredag så går det att kontakta Serviceresor via telefon, mail eller chatt från klockan 8 till klockan 20. Om man förlänger sina öppettider för att bättre kunna möta sina kunder och skapa bättre tillgänglighet och trygghet och försäkra sig om att kunderna har möjlighet att förmedla sina synpunkter, vilket är viktigt för att de ska kunna vidareutveckla verksamheten. Telefonnummer till Serviceresors kundtjänst är 0771 77 44 33. Mail kundtjänstserviceresor@skanetrafiken.se. Vi har också ett referat om en utflykt till Hallongården. SRF Malmö Svedala hade bjudit medlemmarna till ett besök på Hallongården i Trelleborg den 13 augusti. Glädjen var stor bland deltagarna, framförallt för att återträffas i en trevlig och välordnad utflykt. Under lunchen berättade Kerstin, delägare av Hallongården, om företaget förr och nu. Sen fanns möjligheter att handla i gårdens butik. Och det fina vädret förhöjde upplevelsen, så nödvändigt efter alla dessa månader av restriktioner. Snart kommer flera roliga aktiviteter. Vi träffas då med den behövliga distansen. Vid tangenterna, Anna Silva. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla som erbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkans lilla sal, Lasarettsboulevarden 6. Och det är onsdagen den 15 september klockan 14 till 16.30. Claes-Göran Dahlqvist kommer att berätta om biodling för oss. Och som vanligt fikar vi tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefon 070 635 4114 och senast onsdagen den 8 september. Välkomna till ett intressant föredrag. SRF Kristianstad-Bromölla har också ett meddelande om vattengymnastik. Varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 17 september till den 3 december. Max antal är 12 personer och det kostar 300 kronor per termin som betalas in på bankgiro 899-9245. När du anmält deltagande till Tina, och det ska man göra senast den 10 september. Varmt välkommen till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. SRF Malmö Svedala har ett meddelande om aktiviteter under vecka 36. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 05 40, om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 6 september klockan 13-15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 7 september klockan 13-15 är det bingo. SRF Västra Skåne har ett meddelande om månadsmöte. Tisdagen den 14 september klockan 14-16. Och platsen är SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Och fikaavgiften är 30 kronor. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Styrelsen vill ta upp styrelseersättningar inför budgetarbetet 2022. Ett besök av Björn Samuelsson, ICAP, för demonstration av läskamera är planerat till mötet. Sista anmälningsdag är måndagen den 13 september klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail srf.monica@telia.com. Och meddela vid anmälan om du vill stå på fast lista och endast behöva meddela om du inte kommer. Om du har varit utomlands måste du vara testad och frisk från covid-19 innan du kommer till föreningens aktiviteter. Välkommen önskar styrelsen. SRF Västra Skåne har också ett meddelande om onsdagsträffen. Och det är onsdagen den 8 september klockan 13-15.15 SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, bingobricka 10 kronor per styck. Så är det åter dags för bingo. Det blir smörgås och en liten kaka till fikat. Anmäl dig till kansliet om du inte står på fast lista. Om du står på fast lista behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne har också ett meddelande om Linnéaträdgården. Onsdagen den 15 september klockan 14.30 till 16. Och platsen är Linnéaträdgården Mariehällsvägen 100 i Helsingborg. Här är deltagaravgiften 50 kronor och sista anmälningsdag är fredagen den 10 september klockan 12 till kansliet. Och telefonnumret är alltså 042 15 83 93 eller till mail srf.monica@telia.com. Vi gör ett besök i Linnéaträdgården för att avnjuta varsin våffla med sylt och grädde. Kaffe, te eller läsk serveras till våfflan. Extra våffla kostar 59 kronor och betalas med bankkort av den som beställt. Föreningen står för varsin våffla och dryck. Det är viktigt att anmäla sig i tid eftersom Linnéaträdgården ska ha besked om hur många vi blir. Varmt välkomna! Vi har några ändringar i busstrafiken. I Malmö påverkar tågavstängningen som pågår busstrafiken på linje 31 och 32 fram till den 7 september. Och det är två hållplatser som är stängda för att ge plats till ersättningsbussarna. Och det är hållplatserna Slakthuset läge A och B samt hållplats Frihamnen läge A och B som alltså är stängda. För mer information om ersättningshållplatser med mera kan man ringa Skånetrafikens kundservice på telefon 0771 77 77 77. I Vellinge kommun påverkar ett hållplatsbygge i Höllviken vid Nyckelhålsparken på väg 100 busstrafiken. En del av Norra Lillvägen mellan Falsterbovägen och väg 100 stängs och bussarna får en ny tillfällig körväg som berör passagerarna på linje 100 och 300. Och detta innebär att hållplats Höllvikstrand läge B i riktning mot Malmö stängs. Och man hänvisar till en tillfällig hållplats på Falsterbovägen cirka 80 meter österut kallad Höllvikstrand läge Y. Och så här kommer det vara fram till den 8 oktober klockan 15. Vi har en ändring som gäller busslinje 520 i Åstorps kommun och Västra vägen där ett arbete med att lägga bredband påverkar framkomligheten fram till den 29 oktober klockan 16. Hållplats som påverkas är sporthallen läge A och B som stängs och resenärerna hänvisas till hållplatserna Åstorps station läge A mot Åstorp och läge B mot Helsingborg, cirka 500 meter söderut, och Björnekulla läge A mot Åstorp och läge B mot Helsingborg, cirka 900 meter österut. I Lund påverkar ett VA-arbete busstrafiken för flera linjer på Tullehemsvägen. För linje 3 gäller att hållplats Linnégården läge A stängs. Hänvisning till hållplats Tullehem läge A på Hjalmar Gullbergs väg. Även linje 6 stängs, hållplats Linnégården läge A, hänvisning till hållplats Tullehemsvägen läge A på Tullehemsvägen och hållplats Sommarlovsvägen läge B stängs. Hänvisning till hållplats Storskolevägen läge B på Sandbyvägen. För linje 155 gäller att hållplats Linnégården läge A stängs. Hänvisning till hållplats Sommarlovsvägen läge B och hållplats Linnégården läge X, cirka 100 meter söderut på Sandbyvägen. Hållplats Tullehem läge A stängs, hänvisning till hållplats Sommarlovsvägen läge B samt hållplats Linnégården läge X. Hållplats Vipelyckan läge A stängs, hänvisning till hållplats Jupitergatan läge B cirka 400 meter västerut. Hållplats Gastelyckan V läge B på Dalbyvägen. För linje 159 gäller också att hållplats Linnégården läge A stängs. Hänvisning till hållplats Blåtungavägen läge A på Vikingavägen. Hållplats Tullehemsvägen läge A stängs. Hänvisning till hållplats Blåtungavägen läge A på Vikingavägen eller till universitetssjukhuset där byte kan ske till linje 6 som fortfarande angör hållplats Tullehemsvägen. Hållplats Bläckhornsvägen läge A stängs, hänvisning till hållplats Blåtungavägen på Vikingavägen eller till universitetssjukhuset där man kan byta till linje 6 som alltså fortfarande angör hållplats Bläckhornsvägen. Hållplats Fagottgränden läge B stängs, hänvisning till hållplats Blåtungavägen på Vikingavägen eller till universitetssjukhuset där byte kan ske till linje 6 som fortfarande angör hållplats Fagottgränden. Hållplats Motorvägsbron läge A stängs, hänvisning till hållplats Universitetssjukhuset där man kan byta till linje 6 som fortfarande angör hållplats Motorvägsbron. Hållplats Sparta läge B stängs, hänvisning till hållplats Professorsgatan där byte kan ske till linje 7 som fortfarande angör hållplats Sparta. Hållplats Tunavägen läge A stängs, hänvisning till hållplats Professorsgatan där byte kan ske till linje 7 som fortfarande angör hållplats Tunavägen. Och så här kommer det att vara fram till den 24 september klockan 16. Och det var allt för Skånes taltidning för denna gång. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 9 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!